Nordkogen är omkring 2/3 av deltagarna på årets lista från Europa och resterande från Nordamerika. Med personer som Mark Rutte, generalsekreterare för NATO, Nederländernas kung Willem Alexander, Norges nya finansminister Jens Stoltenberg och flera chefredaktörer för internationella medier. Från Sveriges håll deltar energi-, närings- och industriminister Ebba Busch, Spotifys vd Daniel Ek, tidigare statsminister Magdalena Andersson och Ericssons vd Börje Ekholm. På agendan för det 3 dagar långa mötet står bland annat transatlantiska relationer, USAs ekonomi, försvarsinnovation och nationell säkerhet. Och konferensen öppnar med ett samtal och en utfrågning om Sveriges och EUs konkurrenskraft samt Sveriges stöd för Ukraina, där statsminister Ulf Kristersson ska delta. Vad som däremot kan komma ut, rent konkret från mötet, återstår att se.
Det kan ju inte fattas några direkta beslut i den här löst sammanhållna gruppen. Det har man ju inte mandat att göra, men vad man kan göra är att forma den politiska agendan.
Reporter Linnea Wannefors i samarbete med P4 Stockholm. Imorgon får stora delar av landet soligt väder, men i norra Norrland en del skurar, 10-20 grader. Ekoproducent Stefan Nilsson, jag heter Daniel Klar.
P1, Sveriges Radio.
Och här är Studio 1, vår andra timme.
Strax mer direkt från Ukraina och fångutväxlingen nu på eftermiddagen.
Och sen också om de senaste massiva ryska drönarattackerna. Är det början på en sommaroffensiv som vi ser just nu?
Och Socialdemokraterna vill tvångsblanda befolkningen för att nå ökad integration. Anders Lindberg och Adam Sveiman debatterar.
Och så är det 9:e året för Järvaveckan. Har politikernas intresse för förorten svalnat?
Så reportage om de nya högervindarna som drar fram i Europa.
Helena Groll och Susanne Westergren här.
Och först krigets Ukraina och den senaste tidens massiva ryska drönarattacker nu i natt mot staden Charkiv. 14 skadade, varav 4 barn.
Men samtidigt med de intensiva drönarattackerna så pågår också fångutväxlingar mellan Ryssland och Ukraina. Lubnel Shanti, vår korrespondent, finns i Chernihiv nära den belarusiska gränsen dit ukrainska fångar kommit idag. Ja, Lunnel Shanti, vad är det vi hör här?
Precis kommit ut en buss och hans anhöriga, hans fastrar, hans farbröder springer fram till honom och omfamnar honom och kramar och pussar på honom, och de kan inte släppa taget om varandra. För att Serhi, som är 24 år gammal, han har varit i ryskt fångenskap i över 3 år. Familjen har inte vetat om var han är, de har inte vetat om han ens lever, de har inte haft någon information, och varje gång så har de kommit till det här sjukhuset i Chernihiv i hopp om att just han kanske ska ha fångutväxlats, och varje gång så har de blivit besvikna. Men idag så var han en av dem som klev ur den här bussen, och de återförenades och kramades väldigt länge innan Serhi behövde gå in på sjukhuset för en hälso- och rehabiliteringskontroll. Senare idag så kommer de fortsätta prata och vara med varandra och återförenas även med sina föräldrar.
Mm. Måste vara dramatiskt att se och stå bredvid där. Hur såg han ut när han klev av bussen?
Ja, liksom många andra fångar så är han väldigt smal, och samtidigt det här stora leendet, de här tårarna som rinner visar på att han ändå mår förhållandevis bra. Men många av dem som kom idag var just svårt sjuka och skadade. En man fick komma in på sjukhuset på bår, hade väldigt svåra skador på kroppen, förmodligen även ett amputerat ben. Och det var en annan kvinna som kom fram till honom och frågade honom om han kände till någonting om hennes make som hade försvunnit i Kursk. Och den här mannen sa, Jag har varit i ryskt fångenskap sedan 2022. Jag har inte ens vetat om att Ukraina befinner sig i Kursk eller att vi har stridit i Kursk. Så det här är människor som har varit levt i fångenskap i en informationsbubbla. De har inte vetat om någonting, om vad som händer i kriget, vad som händer i omvärlden, om deras anhöriga söker efter dem. En kvinna som jag pratade med, förmodligen så skulle hennes man finnas med bland dem som fångutväxlades idag. Och jag frågade henne vad hon ska säga till honom om de träffas. Och då kommer hon säga att han har fått en dotter och att hon är 5 månader gammal. För att när de sågs för sista gången så var hon gravid. Och han vet inte ens om att han har blivit pappa.
Luna, vi gör så att vi lyssnar till fler som de mött nu på eftermiddagen.
Ja. Oj, vad som det все труситься, все колотиться, це просто неперевершено. Це таке свято для нас, не то що свято, прям ну це дуже-дуже сльози радості.
Det här är då faster Lena, alltså Serhis faster, som berättar för mig efter mötet att hon har svårt att hitta ord och för att beskriva de känslor, att hon skakar och att det här känns som en fest. Det är glädjetårar som rinner för mina kinder, säger hon, och att hon är den lyckligaste personen på den här jorden just idag.
Mm. Visst är det så att du träffade en 10-årig pojke också?
Ja, jag träffade också 10-årige Aydar som saknar sin pappa väldigt mycket. Och så här sa 10-årige Aydar.
Jag ska inte påverka. Ну, я йому скажу, тато, я читав книжки, я маму слухав, дуже багато їв, дуже багато тренувався. Я тебе дуже сильно чекав. Дуже довго і дуже сильно чекав.
Senast 10-årige Aydar pratade med sin pappa var för 11 månader sedan, och då lovade han pappa att han skulle äta bra, han skulle träna och han skulle lyssna på mamma. Och om de skulle ses igen så skulle han säga, jag har gjort allt det här, jag har lyssnat på mamma, jag har läst böcker, jag har tränat och jag är så glad att se dig. Men 10-årige Aydar fick inte...
Oj, nu hackar det lite grann här. Vi ska se om vi får ordning på... Lubna Elshanti som berättar om de här dramatiska scenerna som sker där och berättar precis om Aydar då 10 år gammal som hoppades att få se sin pappa kliva av den här bussen, men uppenbarligen så fick han inte det. Och det här är ju en av de många fångutväxlingar som Ryssland och Ukraina har kommit överens om i Istanbul. Vi får se om vi hinner få tag i Lubna Elshanti igen. Hon är ju då med oss direkt från Chernihiv där den här fångutväxlingen pågår. Och vi kan väl bara koppla, vi ska prata om drönarattacker också. Men jag tänker bara Maria Persson Lögren, vår Rysslands korrespondent, finns med. Och du hörde ju också de här rösterna som kommer inifrån Ukraina. Finns det motsvarande scener i Ryssland, på rysk mark, med fångar som kommer tillbaka?
Ja, inte tidigare, för det här är ju tredje gången som man utväxlar, och de andra gångerna som de som har varit tidigare så har de ryska soldaterna mer eller mindre bara klivit på en buss och sagt hurra, jag är hemma. Men nu har man förstått att man kanske måste ha även flaggor kring soldaterna, precis som i Ukraina. Så i de statliga medierna idag, den tredje utväxlingen, så har man liksom gjort till en mer firande på ett sätt som inte har varit tidigare.
Och idag, den 12 juni, så lär det också vara Rysslands nationaldag, eller hur? Gör man något stort av det då när det handlar om deras eventuella hjältar som får komma tillbaka?
Ja, det är ju lite grann en del av det, men det är ganska begränsat firande och också så att väldigt många områden i Ryssland är helt avstängda från nätet. Man har brutit internet på massor av ställen i Ryssland, så att vi vet egentligen inte så mycket vad som händer i de här olika regionerna. Och sen kan man komma ihåg också att det är visserligen Rysslandsdagen, men en annan viktig sak som händer är att de oberoende medierna i exil uppmärksammar att det finns en rad politiska fångar som sitter i ryska fängelser, och de har såna här maratonsändningar om det.
Och samtidigt så skakas ju nu Ukraina då nattligen av ryska drönarattacker, senast i Charkiv. Och Maria Persson Löfgren med oss. Vi har också med oss Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartling. Och om vi bara börjar med dig, jag vet inte om du hann höra de här rösterna också, men det vi ser från rysk sida nu, är det en början på en sommaroffensiv eller är vi mitt i en sån?
Ja, det är snarare så att när vädret blir bra, då ökar intensiteten. Alltså en offensiv traditionellt sett, det innebär att man samlar styrkor, koncentrerar dem och går fram med något slags begränsat mål, att få ett genombrott eller någonting sånt. Men det vi ser är fortsatt precis som det har varit de senaste 2 åren. Intensiteten ökar, Ryssland trycker på och Ukraina försvarar sig och backar där man är tvungen.
Mm. Joakim, vi såg ju att i maj så tog ryssarna mer mark än vad de faktiskt gjorde i april och mars kombinerat. Hur stort genombrott är det?
Inte särskilt. Alltså, det går inte naturligtvis helt att förringa att det är ryska framgångar. Men att man tar byar eller några orter utan att kunna få ett genombrott, det vill säga att man kommer inte in på djupet, man kan inte skära av ukrainska försörjningslinjer och på det viset utnyttja de här genombrott eller erövringarna. Det gör ju att det är en fortsatt utnötningskamp där man ibland ökar tempot, men just att det har inte gått fort utan det har gått lite fortare än när det gick som långsammast. Mm.
Maria Persson Löfgren, vad är din bild? Varför kommer de här intensiva drönarattackerna just nu?
Ja, men det här är ett sätt att försöka nöta ner motståndet i Ukraina, och det är också ett sätt att markera att man fortfarande vill ha det på sitt sätt, nämligen att man ska behålla då de här delarna som man delvis ockuperar, de 4 regionerna i östra Ukraina, men att man inte heller är nöjda om man inte får en zon uppe i norr kring staden Sumy. Där pågår också strider, så det är väldigt mycket som talar för att Ryssland gör det mesta för att ta så mycket de kan innan de tvingas sätta sig ner och förhandla.
Mm. Är det en planerad upptrappning från rysk sida som du ser det?
Jag skulle inte säga att den är speciellt planerad just nu, men det är ju lite dubbla tungor här, för att så länge Trump är inblandad så vill man visa att man vill ha fred, men samtidigt pågår det hårda strider, och när man testar så mycket man kan och ser om man får någon reaktion från USA, och hittills har ju de här talen om att man ska ha nya sanktioner från USA inte blivit verklighet, så då fortsätter man.
Och Joakim Paasikivi, hur mycket kan ukrainarna hålla emot när det gäller de här drönarattackerna?
Ja, drönarattackerna mot städerna blir problematiska efterhand om inte Ukraina får fortsatt tillförsel av luftvärnsammunition framför allt. Och sen sker ju också en utveckling av drönarna där de här tidigare importerade från Iran tillverkas nu helt i Ryssland och utvecklas där också, så man sätter på en liten jetmotor som flyger högre och fortare med lite större laddning, och det gör att det blir en ny problembild. Men den statistik som finns, vilket naturligtvis är väldigt svår att bedöma hur mycket som stämmer, tyder ändå på att Ukraina lyckas skjuta ner eller störa ut en absolut majoritet av drönarna.
Men skulle du säga att det här förändrar efter 3 års strider nu, eller över 3 års strider, förändrar det här på något sätt bilden av kriget?
Nej, inte i någon väsentlig grad, utan den största förändringen är de ukrainska drönarna som nu kommer i mycket större utsträckning mot rysk industri och militära mål. Så det är en ny bild som har verkligen intensifierat det senaste halvåret. Men ingen av de här tror jag i alla fall kommer att leda till någon snabb förändring, utan det är att man nöter på varandra i så hög takt som man helt enkelt orkar producera drönare och robotar.
Ett fortsatt utnötningskrig alltså. Maria Persson Löfgren, hur hotat är Ryssland av de här ukrainska drönarattackerna skulle du säga?
Ja, det är psykologiskt väldigt störande och har gjort Vladimir Putin extremt upprörd över att man har kunnat genomföra den här typen av aktioner mot det land som han anser är segrare och starkare än Ukraina.
Mm. Hur tycker du att den ryska kapaciteten ser ut?
Det beror lite grann på ekonomin. Det finns ett väldigt stort hål i ekonomin. Allt går till det militära just nu, och det går att hålla ut ett bra tag eftersom det finns resurser till det. Men sen så saknas det ju en hel del annat. Det finns ju ingen utveckling i Ryssland för vanliga människor just nu.
Försöken till fredsförhandlingar har vi ju följt. Hur stort är intresset från Kreml att förhandla?
Man säger att man är intresserad, men man talar inte riktigt sanning där, för att det ska bara ske på de villkor som Ryssland har ställt från allra första början, och de villkoren accepteras ju varken av Ukraina eller EU. Och det innebär ju att det är väldigt svårt att se hur man ska kunna förhandla fram en fred.
Mm. Maria Persson Löfgren, vår Rysslandskorrespondent, och Joakim Paasikivi är alltså senior geopolitisk rådgivare på Mannheimer Schwarzling. Vi ska sluta det här samtalet där vi började, nämligen med Lubna Elshanti som är på plats i Ukraina vid Chernihiv, nära den belarusiska gränsen dit ju ukrainska fångar har kommit idag. Och vi hörde, Lubna, vi tappade ju dig, men du är tillbaka nu. Vi hörde ju dramatiska möten, och vi var precis inne och pratade om Aydar, 10 år gammal, som hoppades att se sin pappa komma. Men han kom aldrig, han klev aldrig av bussen. Eller hur? Berätta. Ja, här hade vi hoppats att vi skulle få höra Lubna nu. Vi har inte tur med detta. Men ja, tekniker Lo... Ja, hon försvann igen. Ja, så här är det ibland när man sänder direkt. Men det var i alla fall dramatiskt. Vet inte om jag har dig kvar, Maria. För att det här, vad jag skulle fråga Lubna var ju också att hur många fler tror du väntar på nu att få komma tillbaka? Hur många fångar sitter kvar där på rysk mark och hoppas på att de ska få komma hem till Ukraina?
Det är flera tusen som finns kvar, men hur många det är som är under 25 år som ingår i den här utväxlingen, det är ju bara sådana som är under 25 som ska släppas. Det vet vi inte exakt. Det finns också ett mörkertal.
Mm. Vi får se, vi får återkomma till det här. Maria Persson Löfgren hörde ni där, och Lubna Elshanti hoppas vi kunna koppla upp vid något annat tillfälle. Det lär bli fler fångutväxlingar mellan Ukraina och Ryssland. Studio 1 i P1 här.
Och då ska vi strax till Järvaveckan som pågår här i Stockholm just nu. Det handlar om politik och debatter och musik. Men innan dess, målet med veckan är ju att stärka demokratin och minska segregationen.
Just det, och just integrationspolitiken stod ju i fokus när Socialdemokraterna på sin kongress nyligen klubbade igenom ett nytt program där de bland annat vill förbjuda kommuner från att placera nyanlända i utsatta områden och avskaffa asylsökandes rätt att ordna ett eget boende.
Här i studion Anders Lindberg, politisk chefredaktör för Aftonbladet, och i Göteborg så finns Adam Svejman, ledarskribent i Göteborgsposten. Välkomna båda två.
Tackar.
Tack så mycket.
Adam Svejman, Socialdemokraternas blandningspolitik är dödfödd, skriver du i Göteborgsposten. Varför då?
Ja, jag tror att de planerna man hade i början, som var väldigt långtgående, de tror jag inte är realistiska. Men nu har ju de kommit överens om ett betydligt blygsammare program, och att, så att säga, stoppa EBO, det vill säga att man får välja vart man flyttar och så när man är nyanländ i Sverige, och bygga lite villor här och där för att blanda bostadsbeståndet. Det tror jag är alldeles realistiskt och alldeles utmärkt politik. Men de planen man hade till en början, de blir de inget av.
Men vore det inte bra för integrationen just om svenskfödda och invandrare bodde lite mer blandat?
Jo, det är klart det hade varit det. Och det sker ju omflyttning hela tiden. Det är en ände i alla fall, det vill säga en väg från utanförskapsområden ut åt andra hållet. Det är svårt att se. Så det är klart det vore bra om vi bodde mer blandat. Men samtidigt så finns det ingen gigantisk efterfrågan på någon stor folkomflyttning. Men det tror jag inte heller Socialdemokraterna ens tror de kommer kunna uppnå i framtiden.
Anders Lindberg, vad är det de vill uppnå, tror du?
Nej, men jag tycker det är ganska spännande att man faktiskt lyfter de här problemen, därför att Sverige har ju över tid fått en rad parallellsamhällen, och det som Socialdemokraterna tänker, det är ju att de här parallellsamhällena, de är ju skapade av politik, och att man också med politik kan man göra något åt de här. Vi ser ju byggandet av miljonprogrammen till exempel, ett sånt exempel. Hur skolpolitiken ser ut som aktivt bidrar till segregation är ett sånt exempel. Hur byggnadslagstiftningen ser ut, alltså hur man bygger. Bygger man blandat eller bara bygger man en viss typ av bostäder? Var bygger man idrottsanläggningar? Var bygger man skolor? Var bygger man centrum? Och då är ju så att den här fysiska planeringen i Sverige, den har ju verkligen gynnat framväxten av de här parallellsamhällena. städerna. Och det som Socialdemokraterna ser nu, och de har sagt att det här ska ju ta en generation då, det är att man ska ändra de här ingångsvärdena. Man ska bygga, man ska riva för att få luft och ljus, och man ska så här, skapa då en annan miljö där människor möts.
Men också idén att man ändå skulle tvinga människor att beblanda sig. Att man ska inte få bo var man vill. Är det i grunden en bra idé, tycker du?
Alltså det beror ju på, skulle jag säga. När det handlar om EBO-lagstiftningen, att man då inte får bestämma var man ska bo när man kommer som nyanländ, det kanske är en bra idé. Därför att det måste finnas ett samhälle som tar emot dig. Det måste finnas fungerande strukturer för integration. Och det ser inte jag som särskilt konstigt. Däremot så ser jag det som lite konstigt att det inte har hänt än. För det är en diskussion som har förts ganska länge. Men sen när vi kommer till planering, det är klart att planering alltid innebär ett mått av tvång. Om vi tar friskolesystemet till exempel. Det gör idag att ganska många barn väljer bort miljöer där man ska träffa andra. Och vi ser då en idag som skolsystemet är konstruerat, hur skolor byggs, hur friskolorna är, att man helt enkelt skapar segregation. Den segregationen slår sen tillbaka på alla i form av kriminalitet, i form av arbetslöshet, i form av utanförskap. Och då tycker jag att då när man så här planerar nästa skola som man ska bygga, nästa fritidsgård, nästa bostadsområde, ja då måste man ju tänka på det. Och det har man inte gjort, det ska man vara ärlig och säga. Alltså de här miljonprogrammen har ju växt fram därför att man inte har tänkt på det här.
Mm. Adam Sveiman, det handlar ju alltså om att göra om och göra rätt. Vad tror du om opinionen här? Är det något som väljarna vill se?
Ja, jag tror inte att det är särskilt dramatiskt att göra om plan- och bygglagen eller jobba annorlunda i kommuner. Det kan man ju redan göra idag om man vill. Så att säga, en socialdemokratiskt styrd kommun kan ju genomföra det här redan nu. Alltså den viktigaste saken här som vi inte nämner i det här samtalet, det är att Socialdemokraterna numera upprepade gånger ständigt går ut och säger att man ska ha en väldigt stram låg invandring. Och det är den mest avgörande variabeln i det hela. Om man har en stadsdel där nästan 100% är utrikesfödda eller har utrikesbakgrund, ja, men då blir det väldigt svårt med att lösa segregationen. Och de återkommer till det, och det är ju välkommet att Socialdemokraterna numera gör det. Nu finns det en bred politisk enighet för en låg invandring så att man kan lösa de här segregationsproblemen. Allt det här andra är förstås väldigt välkommet och konstruktivt och påminner ju väldigt mycket om vad Socialdemokraternas kollegor har gjort i Danmark sedan lång tid tillbaka, och det är bra idéer.
Nej, men det här är lite spännande, för att borgerligheten har ju rasat ganska mycket mot det här och inte sagt det som Adam nu säger. Och det är väldigt intressant att där har man ju gått till storms just från borgerligheten på riksnivå och parti och Moderaterna. Och anklaga socialdemokrater för att blanda människor och anklaga Lawen Redar för att liksom tvångsblanda folk och såna här saker. Och jag tycker det är ganska intressant, för att jag förstår inte riktigt vad det är Moderaterna i så fall ska gå till val på här. Därför att å ena sidan, jag tycker Expressens ledarsida är ett jättebra exempel. Ena dagen har de en artikel som säger Socialdemokraternas kamp mot parallellsamhällen är omöjlig. Nästa dag har de en artikel som säger islamisterna vill ha parallellsamhällen. Och någonstans får liksom högern välja argumentation här. Antingen så ska högern gå till val på att bevara segregationen, vara mot det som Socialdemokraterna säger. Och då hamnar man ju lite i ett sällskap som jag tycker kanske en annan varningsklocka borde ringa. Eller så får man välja argumentation, man kan liksom inte ha båda. Och det är lite samma sak med Adam nu. Antingen så har det här ingen effekt alls och då spelar det ingen roll och alla är överens. Eller så är det här jättekontroversiellt och alla är upprörda. Och jag skulle säga att,
han väljer inte sida, eller?
Ja, han säger ju att det är okontroversiellt. Men jag skulle nog säga att det är ganska kontroversiellt. Och framförallt så är det så att vad som skulle kunna skapas om man nu går till kamp mot de här parallellsamhällena som Lawen Redar och andra argumenterar för, det är ju ett samhälle där vi, kanske inte imorgon och inte övermorgon, men om 5 år, om 10 år, om 20 år, där kanske så här direktörens dotter och snickarens son går i samma klass, där vi faktiskt möter varandra. Jag tänker att det är en positiv vision. Jag har liksom svårt att se varför man rasar mot den från moderater och andra. Mm.
Det här är mer kontroversiellt än vad du vill ge uttryck för här, Adam Sveiman, har vi Anders Lindberg säga.
Nej, alltså det är kontroversiellt om man vill exempelvis bussa elever till vissa skolor för att få till en social blandning. Det är kontroversiellt om man gör väldigt stora ingrepp i stadsplaner för att få till en framtvingad liksom blandning av sociala grupper och så. Men det är ju inte det här Socialdemokraterna längre tycks vilja. När jag skrev om det här och kritiserade Socialdemokraterna för att man går ganska långt, då fick jag ju svaret från Lawen Redar, nej, det gör vi inte alls. Så att man har börjat på en väldigt hög nivå och sagt att det kommer ske en storskalig folkomflyttning. Och nu har man backat ner till att vi ska bygga lite hyresrätter i fina områden, lite villor i utanförskapsområden, och så ska vi avskaffa EBO och stram invandring. Och det är inte kontroversiellt, så jag håller med Anders här att det blir konstigt ifall borgerligheten gör det här till en stor grej, om det är så att Socialdemokraterna inte alls vill särskilt mycket. Då är det ju inte så kontroversiellt, så att vi ska väl diskutera det de faktiskt förestår. Det tycker jag även borgerligheten borde göra.
Nu har vi inte haft med Lawen Redar här som vi nämner hela tiden, men Anders Lindberg, du får svara.
Nej, men det är bra. Borgerligheten inte heller kan försvara sig. Men jag tror så här. Jag tror det är bra om alla kan vara överens om detta. Och jag tror att vi gärna får hitta en gemensam mittpunkt där vi blir överens om att alla i Sverige med olika bakgrund ska kunna leva tillsammans. Därför att vad vi har idag med de här parallellsamhällena, det är att vi har samhällen med svag koppling till arbetsmarknaden, med en ökad kriminalitet och med väldigt, väldigt stora sociala problem. Det som Socialdemokraterna har föreslagit, det är att man ska, precis som jag sa, det här var problem som skapades av politik. Nu finns det förslag till en politik som kan göra något åt det. Kan man bli överens om den, så blir jag jätteglad.
Mm. Vi får se var det slutar. Anders Lindberg, politisk chefredaktör för Aftonbladet, och Adam Svejman, förlåt, ledarskribent Göteborgs-Posten. Tack ska ni ha båda två. Vi ska hålla oss kvar lite grann vid samma fråga.
Det ska vi göra, och så ska vi vända blicken mot Järvaveckan i Spånga i nordvästra Stockholm, som ju faktiskt inleddes igår.
Just det, och det som började där som en filmfestival för ungdomar har ju under åren vuxit och blivit en viktig politikervecka med syftet att just minska avståndet mellan medborgare, politiker och myndigheter, framförallt i utsatta områden, det som vi precis diskuterade här.
Ja, vår reporter Marcus Elverbrandt finns på plats. Marcus, hur har du det och hur ser det ut?
Jo, men jag har det bra här på Järvaveckan. Det är härlig stämning tycker jag. Lite blåsigt, men relativt mycket folk. Framförallt barn som precis haft skolavslutning och passar på att gå hit med sin familj eller kompisar.
I år beräknas 40 000 människor besöka det här evenemanget. Samtliga riksdagspartier finns representerade, och det har varit politiska tal idag.
Ja, precis. Centerpartiets Anna-Karin Hatt, hon höll sitt första partiledartal faktiskt här precis efter lunch, som hon ägnade helt åt att prata jobb och företagande. Och sen för en stund sedan så var det Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som bland annat passade på att ge regeringen en känga för att de inte gör mer för att stoppa folkmordet i Gaza, som hon uttryckte det.
Du, Marcus, det är ju nionde året det här, och det sägs att intresset har svalnat. Vad säger de som du har pratat med?
Några som har varit här förut, de har noterat att det kanske inte är riktigt lika mycket folk som det varit förr om åren. Men så är det också precis början på veckan här, och vädret kanske inte har varit det allra bästa. Men de flesta som jag pratat med, de är faktiskt här för första gången. Vi ska lyssna på några av dem. Först ut Fatima.
Jag bor i närheten och har sett Järvaveckans monter och så de senaste åren, men inte haft tillfälle att komma hit och se vad det är liksom. Så i år är det första gången jag är här. Jag vill se vad Järvaveckan har att erbjuda, vad man kan hitta, om det går att nätverka på något sätt, om det finns nya möjligheter för jobb. Det är därför jag är här.
Oj, det är många saker att checka av. Ja. Har du hunnit göra någon av de sakerna hittills?
Inte riktigt, vi kom ganska nyligen så ja.
Har du samma mål här, nätverka, kanske hitta något jobb?
Ja, jag har varit arbetssökande väldigt länge, så ja, man kollar och ser om man kan nätverka på något sätt. Och så, ja, man har sökt en del jobb i Region Stockholm, kriminalvården, lite olika, så man är bara allmänt nyfiken.
Ja, så det här är liksom lite ett sätt att få nya kontakter, direkt kontakt med arbetsgivare och sådär då?
Precis, ja, det stämmer.
Ja. Om man lyckas med det.
Svante.
Och Svante, har du varit på Järvaveckan förut?
Det här är första gången.
Vad tycker du än så länge?
Det luktar mycket mat.
Ja.
Nej, men det är väl omväxlande och det är mycket som händer.
Ja.
Så det kan vara intressant.
Ja. Var det något särskilt som förde dig hit?
Nej, det var väl egentligen inte. Är det med samhällsengagemang möjligt?
Bor du här i närheten?
Bromma.
Arfita.
Och vad gör du här idag?
Jag går runt med mina vänner. Vi har, det är väldigt roligt. Kollar på alla stånden. Pratar med folk. Ja.
Ja. Och du har med dig dina kompisar här. Ska vi se, vad heter du?
Lisa.
Emilia.
Och Lisa och Emilia, är ni också här för att hänga med kompisar och så? Eller vad för er till Järvaveckan idag?
Ja, för att se vad samhället erbjuder. Ja.
Och vad har de erbjudit?
Mycket aktiviteter, föreningar, stöd. Bra saker.
Vad är det för typ av stöd?
Alltså, de har ju pratat om utbildningar, vad man kan göra efter skolan. Och sen också lite annat som missbruk och så inte man faller dit där. Ja. Mm.
Några röster från Järvaveckan alltså, som vår reporter Marcus Elvebrant fångade nu på eftermiddagen. Och med oss nu finns Järvaveckans grundare Ahmed Abdir Ahmad.
Ja, Ahmed, hej. Först och främst, vad säger du om intresset?
Jag tycker det har varit fantastiskt kul att se så många människor här. Många är nya. Vi får oftast 50% av besökarna som är nya. Det är vi väldigt glada och stolta över, för det innebär att vi gör någonting rätt. Vi når människor som kanske inte har nåts förut. Så det är vi väldigt glada över.
Ahmed, samtliga oppositionsledare har tackat ja i år. Däremot så uteblir statsministern och partiledarna från Tidöpartierna. Vad tänker du om det?
Nej, men partiledarna är viktiga, de är här. De är ju symbolbärare och de är viktiga. För här kanske en ungdom som kan se dem kan tänka sig drömma om att nästa gång kanske bli en partiledare. Så det är klart en symboliskt viktig fråga. Men Järveckan är inte bara partiledare utan det är möten mellan människorna som är det viktiga. Att föra människor närmare beslutsfattarna, att föra människorna, de regionpolitiker, kommunpolitiker, de 349 riksledamöterna är lika viktiga som själva partiledaren. Så vi är glada över det här stora arrangemanget som kommer från de 8 partierna i riksdagen. Att de är här, att de får möta väljarna. Om ett år är det ju val. Och vi måste fortsätta öva vår demokrati, inte bara var fjärde år utan varje dag.
Men varför tror du att partiledarna från Tidöpartierna uteblir? Varför kommer de inte?
Det kan finnas många anledningar, men det får ni jättegärna tala med dem om. Men för oss är det viktigaste att vi har representationen på plats. Att partierna själva förstår att det här är en viktig fråga för Sveriges framtid. De människorna som vi talar om och vi möter här är ju de som oftast är i stormens öga när det kommer till politiken, när det kommer till integrationsfrågorna. Man talar oftast om dem, men nu har vi chans att möta varandra, att tala med varandra. Och sen såklart så måste vi förstå att partiledarna är också människor som oss alla. Det är student, det är aktivitet som händer, men vi är glada över den starka engagemanget som finns inte bara hos en partiledare utan alla partiledare och alla i partierna i riksdagen.
Jag läste att du har sagt att i år är den här veckan viktigare än någonsin eftersom vi måste öva på att leva tillsammans för att kunna stärka Sveriges försvar. Hur ska vi göra det?
Men det är vår starkaste försvar, starkaste sköld som vi har, det är ju 10,7 miljoner människor. Det är de som går till arbete, det är de som bygger välfärd, de som är skattebetalare, de som försvarar Sverige även om det krävs till ens liv. Och då måste vi förstå vad är det vi försvarar. Vi försvarar ju våra demokratiska värderingar. Vi försvarar ju det land som vi har, de människorna som vi har. Det är inte bara byggnader och territorium. Så att få chans att möta varandra, att bryta segregationen, att lära känna varandra, att förstå över de här värderingarna som vi ska försvara. Det gör vi här varje år. Det är en värnplikt, brukar jag säga. En värnplikt för Sveriges sammanhållning, en värnplikt för att komma ifrån fördomarna, att utmana sig själv. En del är minoritet här ute, när man kommer från ett samhälle. De kanske aldrig har varit här på grund av segregationen. Och många av oss som lämnar förorten för att jobba i olika delar av landet kan känna oss en minoritet i de områdena. Så om vi ska vara bekväma med varandra och inte bara tolerera varandra utan faktiskt leva tillsammans, om vi ska kunna stå emot superhoten som vi ser just nu drabbar Sveriges Radio bland annat och algoritmerna, så måste vi på det medmänskliga mötet. Det är därför det här är viktiga frågor.
Vi hade precis en diskussion här mellan Anders Lindberg och Adam Svejman som handlade om hur ska segregation eller integrationen bli bättre och att man borde blanda upp befolkningen på mycket mer aktivt sätt och att Socialdemokraterna tidigare haft ett förslag om att man ska inte få bo var man vill utan man ska liksom tvingas att komma och bo på något speciellt ställe där man då integreras bättre. Vad säger du själv om den diskussionen? Hur ska det gå till?
Jag tycker det är därför vi gör det i Järveckan. För att få olika aktörer, inklusive politiken och olika delar av samhället att möta varandra och tala de här viktiga frågorna. Det är svåra frågor, det kan vi inte komma ifrån. Det är därför det känns ibland väldigt jobbigt även inom politiken. Det har ju förändrats väldigt mycket.
Men ska människor få bo var de vill, tycker du?
Människor kan bo var de vill. Det är inte det som oftast är den enda utmaningen. Den utmaningen här är ju då hur vi ser på varandra. Utmaningen är vilka berättelser vi berättar om Sverige. Utmaningen är att om vi kan få lika möjlighet att vara nästa kollega, nästa granne. Om vi kan gå på samma skolor, om våra barn kan leka tillsammans, om de kan bli förälskade i varandra utan fördomar, oavsett vad man har för namn eller ursprung. Hur vi kan säkerställa att en ny generation som är födda i svenska sjukhus, går på svensk skola, inte lever segregerat. Det måste vi öva på, och det kommer krävas en viss uppoffring. Det kommer krävas att vi alla gör vår sak. Så det är därför det här är viktiga frågor. Men lösningarna kan vi inte göra utan att tillsammans diskutera och tillsammans hålla ihop. Det går inte annars att göra det bara via politiken. Det måste också förändras i samhället.
Mm. Ahmed, du har pratat själv ju om att du har känt ett mellanförskap, alltså inte ett utanförskap och heller inte en gemenskap. Vad betyder det att känna så?
Nej, men jag tror jag är inte ensam om det. Det är inte bara om man kommer från ett annat land som man kan känna så. Man kan vara från små ort och komma till storstad och känna det här mellanförskapet. Men vad det innebär i praktiken är ju då att man måste vara så stark i sig själv och hålla flera tankar i huvudet. Man måste stå emot sig själv och hålla borta fördomarna. Man måste våga tro på sig själv och inte tro att alla är emot en eller att alla kanske är rasister eller vad det nu kan vara, utan sträcka handen, ha ryggen rak och visa på att vi kan skapa en gemensam framtid. Och jag hoppas att alla kan göra det tillsammans, annars går inte det. Men utan att förstå mellanförskapet så kan man inte heller skapa innanförskapet. Så det är en väg emellan, brukar jag säga.
Vi säger tack till Järvaveckans grundare Ahmed Abdir Ahman.
Och då allra sist på den nationalkonservativa CPAC-konferensen i Budapest i slutet av maj så riktades ju skoningslös kritik mot EU och den politik som förs inom unionen.
Konferensens värd Viktor Orbán har länge gått på offensiven mot den europeiska liberala demokratin.
Och enligt statsvetaren Zsolt Enyedi så växer nu en ny sorts höger fram i Europa. Vi ska lyssna till det här reportaget, och det handlar där Ungern med Orbán i spetsen har blivit dess nav.
He tries to present himself as the intellectual and spiritual leader of the radical right. Actually the official goal of CPAC Hungary is to create a coalition of anti-globalist forces around the world.
Han försöker framställa sig som den intellektuella och andliga ledaren för den radikala högern. Det officiella målet med CPAC Ungern är att skapa en global allians av antiglobalistiska krafter.
And Orbán has invested millions of euros, even billions by now, into developing an international intellectual network that supports illiberal forces.
Och Orbán har investerat miljarder i att bygga upp ett internationellt nätverk för att stödja illiberala rörelser, säger professor Zsolt Enyedi.
Hello CPAC Hungary.
I slutet av maj har den fjärde högerkonservativa CPAC-konferensen i Ungern arrangerats i en tid då den konservativa högern har mer vind i seglen än på många år. Det är ett par dagar före det polska presidentvalet, och Orbán, som i sitt invigningstal på CPAC målar en ljus bild över den konservativa högerns landvinningar, vet inte då att ytterligare ett EU-land ska få en ledare som kommer att stärka den illiberala och EU-skeptiska klubb som Orbán investerat både pengar och prestige i. Orbáns önskedröm om ett Europa där allt fler länder följer hans politiska vision tar sakta form. Enligt professor Enyedi har Orbán satsat och satsar frikostigt på kampanjer i länder som Frankrike, Spanien, USA och över hela Balkan. Orbán försöker skapa ett paraply som sträcker sig långt utanför de traditionella ytterhögspartierna.
He is consciously trying to undermine and destroy the post-second world war liberal world order. And he is trying to find a vehicle for that.
Han försöker medvetet underminera det liberala världssystemet som byggdes upp efter andra världskriget, säger professor Enjedi. Orbán anser att traditionell konservatism är för svag, inte tillräckligt aggressiv.
It's not aggressive enough. It's too positive about fundamental human rights, international norms, respect for open public debates, free media.
Vad är det då som gör att Orbáns projekt får fäste just nu? Enligt Jolt Enjedi handlar det om en kombination av faktorer, ekonomisk stagnation, kulturell frustration och bristande förtroende för liberala eliter.
Previous generation got used to having better and better economic conditions and that is no longer the case. There were some excesses of the victories of the progressives indeed. So the educated elite went a bit too much ahead, not caring whether the average citizen is behind this cultural reforms.
Tidigare generationer blev vana vid att varje år blev bättre. Så är inte längre fallet. Utbildade eliter har dessutom gått för snabbt fram utan att förankra förändringar hos befolkningen, säger Jolt Enjedi. Vid CPAC i Budapest syntes partier som AFD från Tyskland, Vox från Spanien och Schmer från Slovakien. Orbán har också lanserat ett nytt politiskt projekt, Patrioter för Europa, som hoppas han ska bli en samlande kraft för Europas nya höger. En som varit med och byggt upp denna nya konservativa rörelse från ungerskt håll är István Kiss, direktör för tankesmedjan Danube Institute. Han menar att det finns en växande insikt inom den konservativa världen om att de står inför samma utmaningar och att de delar samma värderingar. Vid ett besök på ett event i USA fick han klart för sig varför konservativa där känner stark samhörighet med Ungern.
They are saying the same things about you, but they are saying about us. So we think if they say this about you, you must be good guys, even though they were saying bad things. So I think there was this slow realization that we have to kind of share our experiences because we face a lot of the similar challenges.
Jag hade en upplevelse i USA där en konservativ partner sa, de säger samma saker om er som om oss, om hur farliga och dåliga ni är, så ni måste vara på vår sida. Det fanns en insikt om att vi delar problem och att vi borde dela strategier, säger István Kiss. Enligt Kiss finns det idag en hög grad av samsyn mellan konservativa rörelser i Europa och USA, inte minst i synen på EUs klimatarbete, migrationspolitiken och kulturella frågor. Och enligt honom finns en växande känsla bland väljare i hela västvärlden om att de har blivit svikna av sina traditionella partier. Han pekar särskilt på migrationsfrågan som var en vändpunkt.
Vast majorities of people all across the European countries, so over 50% for 10 years have been saying we don't want more migration.
I över 10 års tid har mängder av europeer sagt att de inte vill ha mer migration, men deras regeringar har inte lyssnat. Det skapade en enorm frustration, bland annat eftersom partier som tidigare varit konservativa nu uppfattats och blivit allt för liberala. Men samtidigt som Orbáns modell fått internationellt genomslag, högernationalismen växer och frodas, så har Orbán stött på problem som visar att hans politiska kraft inte är odödlig. Enligt professor Enjedi kan nästa ungerska val bli en vändpunkt. Den ekonomiska situationen i landet är svår och missnöjet växer. Paradoxen kan bli att Ungern, om Orbán förlorar valet nästa år till den nya uppstickaren Peter Magyars parti Tisza, vänder tillbaka mot ett mer liberalt och progressivt styre. Detta medan andra delar av Europa blir mer Orbán-ungerska.
You can build a country that stays member of the European Union, stays relatively safe and financially viable, while at the same time fights back against LGBTQ propaganda, fights against migration, and takes the stand of supporting Russia against.
Han har visat att man kan vara kvar i EU, vara ekonomiskt stabil och samtidigt gå emot migration, HBTQI-rättigheter och stödja Ryssland. Det är därför hans modell lockar andra, säger Jolt Enjedi. Oavsett hur det går för Viktor Orbán i framtiden är hans idéer redan exporterade. Och om CPAC-konferensen i Budapest är någon indikation så är det bara början. Under det rumänska presidentvalet som avgjordes i maj vann visserligen en liberal EU- och NATO-vänlig kandidat. Något som gjorde att Bryssel kunde andas ut. Men den högernationalistiska kandidaten George Simion kunde räkna in flera miljoner nya anhängare. 5 miljoner rumäner röstade på honom. Enligt den rumänske politiska experten Christian Andrei är det troligt att extremhögern i Rumänien kan ta över makten inom ett par, tre år. Samtidigt stärker nationalistiska krafter sina positioner i Polen, men även i Frankrike och Tyskland. Och inom Europas liberala och progressiva led växer en farhåga om att Orbáns vision om ett alternativt Europa nu fått fäste. Professor Renjedi förklarar vad det kan komma att betyda för EU om allt fler medlemsländer väljer en auktoritär, nationalistisk och socialkonservativ politisk inriktning där nationen, familjen och traditionen anses gå före mångfald, mänskliga rättigheter och liberalism.
EU will have to either allow countries to basically chart their own course and develop their own internal mechanisms based on different values, or there will be this terrible struggle that can even destroy European Union completely.
Antingen måste EU låta medlemsländerna gå sin egen väg utifrån sina egna värderingar, eller så får vi en skoningslös kamp som riskerar att slita sönder hela unionen, säger han. Milan Jelovic, Budapest.
Det var Studio 1 torsdag. Producent idag var Cecilia Tengmark.
Ja, och med det så ska vi släppa in Daniel Klar och Ekot och Susanne Westergren och Helena Groll här. Vi säger tack och god kväll.
Ekot kvart i sex. Fulltankat passagerarplan kraschade i bostadshus. Många döda i Indien. Statsministern rasar över misstänkt intrång vid ministerbostad. Ny fångutväxling mellan Ryssland och Ukraina idag och hör om oron på oljemarknaden. Något av innehållet i kvart i sex ekot. Ja, Indien fortsätter räddningsarbetet efter den svåra flygolyckan tidigare idag. Polisen uppger nu att minst 290 personer har omkommit. Naila Salim, hur går det med arbetet?
Ja, det pågår kan man säga. Polisen har också uppgett att man har hittat en överlevande i den här flygplanskraschen. Om vi berättar lite, eller går tillbaka lite vad som hände, så var det ju precis efter start som ett Boeing 478 helt enkelt kraschade in i ett flygplan i ett bostadsområde. Så det handlar ju dels om de som var ombord som har omkommit och skadats, men där än så länge så tror vi alltså bara att det finns en överlevande. Och sen de som fanns på plats där planet kraschade. Det ska ha kraschat in i ett bostadskomplex för läkare och läkarstudenter och deras anhöriga. Och det finns vittnesmål om hur nosen och ett hjul landade rakt in i deras matsal med människor som skadades och omkom. Och också andra vittnesmål som berättar om hur människor har hoppat från andra och tredje våningen för att komma ifrån den explosion och den eld som följde på kraschen.
Vet man någonting om vad som skulle kunna ligga bakom den här olyckan idag?
Nej, det vet vi inte. Men vi kan lyssna här på en intervju med Indiens flygminister Ram Mohan Naidu.
We are going to do a fair and thorough investigation. We are not going to spare anyone. We are not going to leave any stone unturned. We'll do properly according to the protocol and we are going to go to the
Vi kommer att göra en rättvis och grundlig utredning, säger Ram Mohan Naidu. Vi kommer inte att skona någon och vi kommer inte att lämna någon sten ovänd. Vi kommer att agera korrekt enligt protokollet och verkligen gå på djupet. Så mycket kan jag berätta nu, säger han.
Planet var på väg till London. Vad vet vi om nationaliteterna ombord på planet?
Ja, men det stämmer. Det skulle ha landat i Gatwick här på kvällskvisten. 169 indiska medborgare, 53 brittiska, en kanadensare och 7 portugiser är vad vi vet än så länge. Och utav indierna så sägs många har kommit från Gujarat. Det finns starka nära band mellan planet avgick ju från Ahmedabad i Gujarat, mellan nära då band mellan Indien och Storbritannien och särskilt då från Gujarat.
Vår korrespondent Naila Salim. Igår kväll ska aktivister ha befunnits utanför utrikesminister Maria Malmö Stenegards bostad. Det här utreds som olaga intrång. Och idag anklagar statsminister Ulf Kristersson vänsteroppositionen för att piska upp en hatisk stämning.
Jag tycker att hela agerandet om Gaza de senaste veckorna från partierna till vänster tycker jag tyder på att de inte bryr sig om sanningen utan att de vill sprida en felaktig bild av vad den svenska regeringen gör. Och det tror jag just nu piskar upp en stämning i Sverige som är farlig för Sverige. Vi kan inte ha Mellanösterns alla konflikter också i Sverige.
Aktivister misstänks ha tagit sig in och lämnat en affisch i utrikesminister Maria Malmö Stenergards trappuppgång under onsdagskvällen. Tidigare under dagen konfronterades en sverigedemokratisk riksdagsledamot av pro-palestinska aktivister utanför riksdagen. Statsministern tycker att Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hetsar upp stämningen. Under en frågestund i riksdagen idag sa Kristersson så här till Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson.
Som skapar motsättningar mellan svenskar. Ni borde skämmas över detta.
Morgan Johansson avvisar statsministerns kritik.
Nej, det är väl precis tvärtom skulle jag vilja säga. Det är ju snarare regeringen nu som bidrar till den här polariseringen och ganska hetska tonläget. Vi hörde Dosa häromdagen som sa att Miljöpartiet består av tomtar och troll. Och nu har vi precis hört statsministern aggressiva utfall när jag bara ställer en enkel fråga. Jag tycker nog att alla gör nog bäst i nu tycker jag att sätta sig ner och ta ett djupt andetag och lugna ner den här diskussionen.
Reporter Ivan Garcia. De senaste dygnen har tusentals människor från över 30 länder mobiliserat sig i Egypten för att delta i en protestmarsch för Gaza. Den här marschen planeras att hållas på söndag. Men aktivister som kommit till Egypten säger till Ekot att man har deporterats från Egypten. En ny fångutväxling har ägt rum idag mellan Ryssland och Ukraina. På platsen för detta finns vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Lubna, vi hör ljud från den här fångutväxlingen. Vad är det som händer här?
Ja, det vi hör är Serhi som återförenas med sin familj. Serhi som är 24 år gammal har varit i ryskt fångenskap i över 3 år. Och varje gång det har skett en fångutväxling så har hans familj samlats här utanför ett sjukhus i Tjernihiv som ligger nära den belarusiska gränsen och hoppats på att han ska återvända. Och idag så såg de honom när Serhi var en av dem som klev ur bussar som hade kört hit från Belarus. Och det var tårar, det var glädjeyttringar och så här sa hans faster när jag pratade med henne kort därefter.
Oj, vad som man все труситься, все колотиться, це просто неперевершено. Це таке свято для нас, не то що свято, прям ну це дуже-дуже сльози радості.
Jag skakar, jag kan inte uttrycka hur glad jag är. Det här är en fest, det här är ett ögonblick som vi har väntat på väldigt länge, säger hans faster. Och nu så befinner sig Serhi på ett rehabiliteringscentrum där han ska genomgå olika kontroller, precis som ett hundratal andra fångar. Vi vet inte exakt hur många ukrainska soldater har släppts, men han ska genomgå kontroller och sen så kommer han få återförenas med sin familj.
Mm. Det här är ett av många människöden, Lubna. Berätta mer och fakta om vad den här fångutväxlingen har gått ut på idag.
Ja, det var ju framför allt fångar som har varit svårt skadade och sjuka som släpptes idag, men också en hel del under 25 år. Alltså en i raden av de överenskommelser som man kom överens om i Istanbul mellan Ryssland och Ukraina. Och det här är en av flera fångutväxlingar som har skett under den senaste tiden och det väntas ske ännu fler med framför allt svårt skadade och svårt sjuka.
Vår korrespondent Lubna Elshanti. Så gäller det skolpengen. Ett avdrag på 6% för platser i friskolor ska ge en mer likvärdig skola mellan kommunala skolor och friskolor. Det här föreslås i en utredning till regeringen idag. Vi hör skolminister Lotta Edholm.
Det är ju ett väldigt viktigt steg mot att vi får ett system som med mycket större likvärdighet.
Utredningen föreslår alltså att friskolor ska få 6% mindre per elev än vad som betalas till en plats i en kommunal skola. Idag är det samma peng för friskoleplatser och kommunala platser. Friskolor föreslås också gå miste om den automatiska uppräkning av skolpengen som de får när en kommun av någon anledning behöver satsa mer pengar i den kommunala skolan. Utredningen föreslår också att kommuner ska kunna göra undantag från avdraget på 6% för friskolor. Och där finns en risk att enskilda kommuner kan komma att gynna friskolor, det säger utredaren Lena Holmdahl.
Det kan det göra, absolut så kan det göra det. Men vi bedömer att det mycket väl kan finnas i vissa kommuner där man har ett sånt väldigt nära samspel med de friskolor man har.
Friskolornas arbetsgivarorganisation Almega har riktat kritik mot förslaget och anser att avdraget på 6% kommer att leda till nedläggning av många friskolor. Men utredaren Lena Holmdahl avfärdar kritiken.
Jag tycker Almega ska läsa utredningen. De ska titta på alla de olika förslagen vi har. De ska titta på de konsekvensanalyser vi har gjort kring de här 6% och hur vi har kommit fram till. Och vi bedömer ju inte att det skulle slå så hårt som de gör gällande.
Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Åsa Westlund är försiktigt positiv till förslaget.
Ja, men det skulle kunna bli en litet steg åt rätt håll.
Reporter Erik Ridderstolpe. 6:06 är klockan. Du lyssnar till Ekot här i P1 och Sveriges Radio Play. Strax hör vi att en av världens äldsta orkestrar ska få nya replokaler. Men det här rör upp känslorna.
Det känns fruktansvärt. Det är verkligen skandalöst.
Hör mer om en stund. Att få fler asylsökande att återvända till sina ursprungsländer är en stor fråga för EU:s migrationsministrar som just nu träffas. Sverige driver på för att fler syrier ska återvända efter Assad-regimens fall. Johan Forssell är migrationsminister.
Personer som har kommit från Syrien som då har fått ett tillfälligt skydd, det kommer bli aktuellt för många av dem att återvända hem.
Även om läget i Syrien fortfarande är osäkert, med bland annat mord och attacker mot den tidigare styrande alavitiska minoriteten, så tycker migrationsminister Johan Forssell att förutsättningarna för syrier att återvända har förändrats. Efter att den tidigare diktatorn Assad lämnat har nu EU börjat häva sina sanktioner mot landet. Och i Sverige stoppar man inte längre utvisningar från att verkställas.
Jag har som sagt att saker och ting kommer i lite annat ljus här nu då.
Sammanlagt handlar det om drygt 20 000 syrier i Sverige som inte fått svensk medborgarskap, där det kan bli aktuellt att återvända enligt Forssell. Han vill också se en gemensam EU-plan för återvändande till Syrien. I hela EU finns det ungefär 780 000 syrier. Men när det gäller ukrainare som sökt skydd i EU är synen en helt annan. Där väntas migrationsministrarna besluta att man ska förlänga EUs så kallade massflyktsdirektiv till och med mars 2027, vilket ger ukrainare skydd och omfattande rättigheter i unionen. Andreas Liljeheden, Bryssel.
Oljepriset har åkt lite berg- och dalbana de senaste dagarna, och det är en orsak är att USA kallat hem stora delar av personalstyrkan på sin ambassad i Irak. Handelsbankens råvaruanalytiker Christian Kopfer förklarar.
Just nu så handlar det om en ökad riskpremie i marknaden, och det innebär att oljemarknaden sätter en högre risk för att den geopolitiska spänningarna i Mellanöstern ska bli högre och därmed påverka utbudet. Det har inte gjort det ännu, men det finns en ökad risk för att sådant skulle kunna hända.
Råoljan har i princip uteslutande tappat i värde i år. Men igår ökade alltså värdet med omkring 4%, dock har det sedan dess svängt neråt igen en aning. Spänningarna mellan Iran och USA skapar alltså en oförutsägbarhet i oljeförsörjningskedjan, då Iran kontrollerar Hormuzsundet. Blir läget värre kan det påverka oljepriset kraftigt, enligt Christian Kopfer.
Så kan det då i det läget få ganska omedelbara effekter på oljeproduktionen och transporterna av olja ut från regionen.
Reporter Hampus Zetterqvist. Börsen så, Stockholm stängde på minus 0,9%, London steg med 0,2%, Frankfurt ner 0,7%. I New York var Dow Jones för en stund sedan ner 0,1%, Nasdaq däremot upp 0,1%. En dollar kostar 9,44, en euro 10,93. Det görs nu ännu fler personalneddragningar på konkursade batteritillverkaren Northvolt. Nu tvingas anställa i Skellefteå och Västerås sluta. Konkursförvaltaren Mikael Kubo säger så här om utvecklingscentret i Västerås.
är ju väsentligt mycket färre människor som jobbar där.
Ja, det är nu ytterligare runt 170 anställda som är tvingat sluta vid utvecklingscentret i Västerås. Och där jobbar bara 35 personer kvar nu. Ungefär lika många jobbar kvar vid huvudkontoret i Stockholm. Och även i Skellefteå så kommer det bli ytterligare neddragningar ifrån dagens runt 360 personer. Samtidigt så har det flera tunga avhopp drabbat konkursade Northvolt den senaste tiden. Som Ekot rapporterade igår kväll så har en tilltänkt köpare till utvecklingscentret i Västerås dragit sig ur.
Det har varit en intressent som man har varit ganska nära att slutföra en affär med, som har valt att inte gå vidare. Och sen har vi en annan intressant grupp som vi har kommit en hygglig bit med.
Även fabriken i Skellefteå har drabbats av ett bakslag.
Det fanns en intressant kvar som har valt att inte gå vidare. Sen har det tillkommit två nya intressenter ganska sent här som tittar på det.
Reporter här var Viktor Jensen. Regeringen vill trappa upp jakten på fuskare. Nu föreslås att den nya utbetalningsmyndigheten även ska granska statligt stöd som går till företag och organisationer. Myndigheten startade sin verksamhet förra året och har som mål att upptäcka just felaktiga bidragsutbetalningar. Filmbolagen Disney och Universal har ilsknat till på företaget Midjourney för att skapa kopior av upphovsrättsskyddat material. Och nu stämmer filmjättarna det här företaget. P3 Nyheters techreporter Evelina Galli förklarar vad det här handlar om.
Ja, det här är faktiskt den största stämningen av det här slaget vi har sett. Det är också första gången vi ser två stora studios inom film, Universal och Disney, gå samman då för att stämma Midjourney, som är en av de tidigaste och än idag en av de populäraste tjänsterna när det kommer till att generera AI-bilder. Och då är det så här, vi kallar det för text till bild, alltså att du skriver in typ, gör en bild av, i det här fallet kanske en Star Wars-karaktär som går utanför det här på Stockholms gator, och så genererar den det. Och det är därför de här bolagen då har blivit sura, har ilsknat till. För de menar att det här är rent av stöld av deras upphovsrättsskyddade material.
Hur mycket går de här filmjättarna miste om i pengar? Går det att säga överhuvudtaget?
Ja, de menar ju, alltså det är ganska hissnande belopp de vill ha i alla fall. Alltså vi snackar om miljardbelopp som de stämmer de här företagen på. Och det är ju dels för att man menar att det inte är, man får inte stjäla material på det här sättet. Man får inte återskapa upphovsrättsskyddat material rakt av på det här sättet. Och jag har faktiskt läst igenom stämningsansökan och det är väldigt likt. Alltså det är verkligen bilder på Homer Simpson, på andra kända karaktärer från de här filmerna, och de är identiska. Så.
Nu blir det då en stämningsansökan här. Hur har Midjourney svarat?
Nej, men de är tysta än så länge. Vi får se om de kommer med något svar. Vi har ju sett tidigare hur AI-företag, för det är ju långt ifrån första gången vi ser den här typen av konflikt. Och än så länge så är ju det här en juridisk gråzon lite. Vi människor får ju till exempel inspireras av material som finns öppet på nätet. Varför skulle inte en AI få det då?
Om bolagen vinner, vad kan det få för konsekvenser då?
Alltså, vi har ju sett redan nu hur vissa AI-företag, även om de tekniskt sett inte behöver få in några begränsningar som ser ut nu i lagstiftningen, så är de ändå mer försiktiga än vad Midjourney har varit. Det finns till exempel väldigt stora AI-musikföretag som låter dig skriva in vad du vill ha för låt och så får du den. Flera av dem har satt in restriktioner så att om du nämner en riktig artist, då kommer den inte generera en låt, just för att man inte vill förarga de här musikbolagen då. Så kanske att Midjourney kommer göra något liknande, för jag måste säga, det är ganska kaxigt det de håller på med nu. Alltså det är rakt av att de har bilder på liksom Iron Man och så vidare.
P3 Nyheters techreporter Evelina Galli. Idag blev det klart med nya lokaler för Hovkapellet, alltså Kungliga Operans orkester i Stockholm. Men nu måste en annan musikverksamhet flytta på sig.
Det känns fruktansvärt. Det är verkligen skandalöst.
Stark reaktion här från Andil Dahl som är konserthuschef på Musikaliska kvarteret i centrala Stockholm. Ett musikhus för olika genrer och publiker.
Nu ser det ju tyvärr ut så att vi kommer behöva flytta ut härifrån.
För nu är det klart att det här gamla konserthuset vid Nybroplan istället ska bli replokal för en av världens äldsta orkestrar. Kungliga hovkapellet som vi hör här behöver nya replokaler eftersom operahuset i Stockholm ska stängas för en flera år lång renovering. Men då måste alltså den nuvarande privata verksamheten vid Musikaliska kvarteret flytta på sig.
Vi letar efter andra lokaler och det finns faktiskt ett tullhus här på Blasieholmen. Så det tittar vi på och har en dialog med Stockholms stad om att eventuellt kunna flytta dit.
Andil Dahl säger till Kulturnytt att Musikaliska kvarteret kan vara redo att betala för ombyggnaden av det gamla tullhuset. Något han menar kan kosta bortemot 20 miljoner kronor.
Det är ju upp till politikerna förstås hur de vill prioritera att staden ska utvecklas.
Reporter var Jens Möller. Kulturnytt har förgäves försökt få en intervju med Kungliga Operan. Dags för Radiosportens William Grönlund att ta ton nu. Det handlar om golf, eller hur?
Ja, för svenska stjärnan Ludvig Åberg är just nu ute på första rundan av major-tävlingen US Open. 25-åringen rivstartade med två birdies och har sedan fortsatt spela stabilt. Han är just nu med i täten på ett slag under par efter 14 hål. Nu om kvällens friidrottsfest i Norge.
Mondo Duplantis är tillbaka i Diamond League efter en månads uppehåll och tillbaka i Oslo där det är soligt idag. Och Miro Sala, vad ger det dig för förväntningar inför kvällen?
Ja, först och främst måste jag komma till stadion så jag ser lite grann med vindarna. De är viktiga. Och sen, ja, han var ju mänsklig nu sist. Alltså att han inte hoppas så jättebra första tävlingen, vilket är mänskligt som sagt.
Och förutom Mondo Duplantis dessutom Majås Gag i tresteget, Andreas Kramer på 800 meter och den färska svenska rekordhållaren Samuel Pilström nu på en mile. Från 19 i P4.
Jag rapporterade referent Alexander Lundholm och expert Miro Salar.
Tack så mycket, William. Imorgon får stora delar av landet övervägande soligt, men i norra Norrland mer moln och skurar som rör sig in västerifrån. 10-20 grader i allmänhet. Det var Kvart i sex-ekot med Daniel Klar i studion, Stefan Nilsson, producent. Nu det politiska spelet.
Slag under bältet, pikar och frontalattacker. Terminens sista partiledardebatt gav försmak på valåret. Och vem backar liberalen Karlsbro när hon öppnar upp för SD-samarbete? Du lyssnar på det politiska spelet.
Mer och mer handlar om politiskt spel.
Kalla detta för politiskt spel.
Jag diskuterar gärna spelregler.
I detta politiska spel.
Att inte dras med i politiskt spel. Men det är spelets regler.
Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av det politiska spelet som vi spelar in den 12 juni. Klockan strax efter 11 är den. Hej Helena Essén, Sveriges Radios inrikespolitiska kommentator. Och hej My Råvedder, inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet.
Hej. Hej.
En sliten klyscha, vi går mot avslutningstider, men så är det även i riksdagen där den sista partiledardebatten för terminen gick av stapeln igår onsdag. Och det var väl framförallt avtackningen av Liberalernas partiledare Johan Persson som gav den starkaste avslutningskänslan. Och vi ska gå igenom själva avtackningspresentskörden lite längre fram i avsnittet. Men vi börjar med självaste debatten.
Den här regeringen tar barndomen ifrån barnen. Ebba Busch låter barn gå och lägga sig hungriga.
Jag är inte Morgan Johansson. Det vill säga, jag kommer inte slå mig för bröstet med allt jag har gjort och vara nöjd där. Utan vi kommer att vara nöjda när vi har löst problemen.
Socialdemokraterna gör nu den största vänstersvängen sedan löntagarfondernas dagar på 70- och 80-talen.
Det här är alltså Sveriges statsminister. Mannen som sa att han skulle vara den vuxne i rummet.
Ouch! Det hettade till rejält där.
Vilken bra sammanfattning. Det lät mycket, mycket mer spännande än det var.
Helena, hur skulle du sammanfatta den här sista sammandrabbningen?
Ja, men det var lite fränare attacker än vad som är brukligt i mellanvalsdebatter. Och det var en del inlägg med lite doft av populism, måste man säga. Dadgosta, som vi hörde här, hon sa också att en ny vänsterregering kan ge den ensamstående mamman Caroline glass på stranden i sommar. Vi vänsterpartister står beredda att göra jobbet. Eller Ulf Kristersson om Socialdemokraterna som fick böta 3 miljoner till Spelinspektionen för sin aggressiva lottförsäljning. Och han sa då, vi kan ju inte ha partier som låtsas motarbeta gängkriminella men i själva verket odlar gängkriminella. Så det var fränt.
alla vill ha uppmärksamhet så här 15 månader innan valet.
Ja, och det är väl också så att opinionsläget pressar Tidöpartierna också att agera och vara tuffare helt enkelt, det skärper tonläget.
Okej, utrikespolitiken fick ju en del uppmärksamhet och då handlade det ju inte om kriget i Ukraina som det har gjort i flera debatter nu de senaste åren, utan kriget i Gaza. Och kriget kopplades också sen till antisemitism i framförallt Vänsterpartiet i den här debatten då. Hur stor sprängkraft har Gaza-kriget?
Det är ju en toxisk fråga som Fredrik Furtenbach brukar säga. Dels är ju den mediala uppmärksamheten kring regeringens inställning till Israel och UNRWA är väldigt stor. Och sen inträffar det hela tiden incidenter av mer handgriplig karaktär. Vi har ju pratat om bråket mellan Vänsterpartiet och Kristdemokraterna i Europaparlamentet. Nu har Sverigedemokraten Jessica Stegrud lagt ut ett klipp från riksdagsentrén där hon har blivit attackerad verbalt av en aktivist. Och då säger Stegrud att hon aldrig ens har uttalat sig i frågan om Gaza. Och nu på morgonen så har utrikesministern hållit presskonferens om hur den här regeringen då ökar pressen på Israel. Oklart om det kommer att dämpa kritiken. Sen har hon utsatts för en hotfull incident, fick vi veta. Mm. Så att ja, men den frågan är ju otroligt infekterad.
Att liksom kriget i Gaza leder till så mycket inrikespolitik, My. Är du förvånad över det?
Nej, men det har ju pågått en ganska lång tid och det har ju också, det får ju också inrikespolitiska konsekvenser eftersom till exempel av Vänsterpartiet att man har sett att engagemanget för Palestina och för Gaza har liksom lett till antisemitiska uttryck och lett till att flera vänsterpartister har blivit utslutna och att partiet har väldigt svårt att hantera det. Det tar för lång tid, man vet liksom inte riktigt var gränsen går, man vet inte hur man ska sätta ner foten utan att samtidigt kritisera engagemanget för Gaza som ju är en viktig del av Vänsterpartiets politik. Nu så ser vi också hur de som står på olika sidor, kanske man kan säga, men hur att regeringens position också skapar liksom turbulens och konflikter mellan partierna. Samtidigt så är det ju en utrikespolitisk fråga som egentligen inte borde